Podplay.
Du lyssnar på Jakten på mördaren, sommarspecial. Veckans avsnitt är Mördaren som älskade hår, del 2.
Heather, den ensamstående mamman, hade blivit brutalt mördad i sitt hem. Nyheten spred snabbt och skakade om det lilla samhället. Den engelska polisen började undersöka fallet och fann snart en koppling till ett tidigare olöst fall i Italien. Det visade sig att mannen som var polisens huvudmisstänkta i mordet på Heather hade varit inblandad i en tidigare brottsutredning kopplat till en 16-årig tjej som försvunnit spårlöst år 1993. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Elizas försvinnande i Italien hade blivit en stor mediasensation. Liksom fallet med Madeleine McCann nådde det hela världen och skapade stor uppståndelse. I Italien blev det en enorm nyhet och människor engagerade sig starkt i fallet. Överallt spreds teorier om vad som kunde ha hänt med Eliza, och Danilo blev igenkänd över hela landet. Många var övertygade om att han hade något att göra med Elizas försvinnande. Han bar ständigt bördan av att vara förknippad med något fruktansvärt som man hävdade att han inte var inblandad i. Under flera månader hade utredningen om Elizas försvinnande stått still. Polisen kunde inte göra några framsteg, och Elizas familj levde i en ständig plåga av oro och ovisshet. Men så en dag får familjen ett mejl. Avsändaren, Eliza. I mejlet påstods det att hon mådde bra och var lycklig. Hon hade valt att dra sig tillbaka och leva ett annat liv. Hon bad sin familj att sluta leta efter henne. Hon ville att de skulle glömma henne och fokusera på sina egna liv. Trots att vissa delar av mejlet på ytan verkade trovärdiga, kunde Elizas närmaste familj snabbt förstå att det inte var hon som skickat mejlet. Polisen beslutade att undersöka mejlets ursprung, och det visade sig att det hade skickats från ett internetcafé i samma stad. Det var uppenbart att någon hade förfalskat mejlet för att förvilla polisen och Elizas familj. Vem som låg bakom denna gärning var ännu okänt. Men en sak var klar. Det var inte Eliza som skickat mejlet. Danilo kunde inte längre hantera den ständiga igenkänningen och den negativa uppmärksamheten som följde honom överallt. Han kände att han var dömd i mångas ögon, och det gnagde på hans inre. Danilo beslutade sig för att flytta till England. Han hade träffat en kvinna online som bodde i Bournemouth, och de hade beslutat att leva tillsammans. Kärleken spirade mellan dem, trots de mörka skuggorna som omgav Danilo. Ja, nu hade den engelska polisen vetskap om att Danilo varit i kontakt med ett annat fall i Italien. Den engelska polisen höll noga koll på Danilo och hade starka misstankar om att han låg bakom Heathers brutala död. Men utredarna visste att de behövde mer än bara en stark teori för att få honom fälld. Året var nu 2004, cirka 1,5 år sedan Heather hittades mördad. Utredarna fokuserade på att granska Danilos alibi. Han hade påstått att han varit på en IT-utbildning vid tidpunkten för mordet och till och med visat upp en bussbiljett som visade att han åkt buss samma morgon. Man tänkte sig att Danilo kanske bara åkte en kort sträcka för att skapa ett alibi för just den där dagen. Polisen begav sig till utbildningsplatsen för att undersöka saken. Där fanns en loggbok där eleverna skrev in sig med tid och namn vid varje ankomst. Och det verkade som att Danilo verkligen hade varit där den 12 november år 2002. Men vid närmare anblick kunde man se att någon manipulerat tiden i loggboken. Det fanns en tid angiven, men det verkar som att någon sedan hade ändrat den och skrivit över den ursprungliga tiden med en annan. Utredarna beslutade sig för att fortsätta utredningen och granska om Danilo verkligen hade åkt buss den där dagen. Genom att undersöka en övervakningskamera vid busshållsplatsen försökte de hitta bevis. Dessvärre var kameran av väldigt dålig kvalitet och det var därför svårt att urskilja specifika personer i den här videoövervakningen. Men enligt utredarnas teori hade Danilo bara åkt en station för att sedan gå tillbaka och återvända till Heathers hem. Allt för att ha ett alibi. På de här väldigt dåliga kameraövervakningarna kan man urskilja en man med en huva som går förbi. Och polisen misstänker att det kan vara Danilo. Men som sagt, på grund av den dåliga kvaliteten kan man inte vara helt säker på den saken. Vi går vidare. 2 år hade nu passerat sedan mordet på Heather. Och utredningen var fortfarande i full gång. Civila poliser övervakade Danilo dygnet runt, varje dag. De var konstant närvarande, följde honom överallt. Men Danilo betedde sig till synes normalt och inget verkade sticka ut. Polisen kände att de behövde göra mer. De var tvungna att hitta bevis. De var nämligen övertygade om att de hade rätt man framför sig. En dag kallades Danilo in till förhör. Men själva förhöret var egentligen en avledning. Samtidigt som Danilo befann sig på förhöret var tekniker och poliser inne i hans lägenhet. Mikrofoner och övervakningsutrustning installerades noggrant i hela hemmet och i Danilos bil. Allt var på plats när Danilo återvände hem tillsammans med sin sambo. De verkade leva ett normalt liv och 2 år hade passerat sedan mordet. Troligtvis hade samtalen om mordet mellan Danilo och hans sambo tystat för länge sedan. Media hade ännu inte fått kännedom om att polisen kopplat samman fallet med Eliza från Italien år 1993 med Danilo. Det var en hemlighet som polisen hade hållit under flera månader. Men nu, med avlyssningen och den konstanta övervakningen av Danilo, kanske media kunde spela en roll i att hjälpa polisen. Genom att läcka informationen om den potentiella kopplingen mellan fallen hoppades polisen att det skulle få Danilo att reagera. De ville se hans reaktion live och förhoppningsvis få honom att börja prata om händelserna, vilket kunde ge polisen värdefull information för att få honom fälld. Utredarna valde att läcka informationen till media. Nyheten spreds och Danilo sambo tog upp kopplingen mellan fallen när de var hemma. Men Danilos reaktion var inte vad polisen förväntat sig. Han verkade knappt bry sig om det hans sambo sa. Övervakningen av Danilo fortsatte. Och en dag inträffade något anmärkningsvärt. Danilo satte sig i sin bil och körde iväg från hemmet. Och polisen följde honom ständigt. Han stannade vid ett skogsområde och gick ut ur bilen. Det som fångade polisens uppmärksamhet var att Danilo bar handskar, trots att det var en varm dag. Han verkade rastlös och osäker, och han betraktade området runt sig. Plötsligt såg han en kvinna som promenerade med sin hund längs gångvägen. Kvinnan verkade knappt lägga märke till Danilo, Men han var uppmärksam på henne. Han började följa efter kvinnan. Och polisen, i sin tur, följde efter Danilo. Men sedan plötsligt slutade Danilo att följa henne. Polisen visste inte varför. Kanske hade kvinnan märkt att hon blev förföljd. I vilket fall som helst återvände Danilo till sin bil. De civila poliserna som övervakade honom kontaktade utredningschefen och frågade vad de skulle göra. Det verkade som att Danilo hade varit nära att attackera en kvinna och kanske borde de gripa honom. Men utredningschefen beordrade dem att fortsätta övervaka Danilo och inte ingripa. Istället skulle uniformerade poliser kallas till platsen. De skulle låtsas vara där på grund av ett tidigare rån och vara där i syfte att prata med människor i området. Danilo skulle inte veta att de var där för att undersöka hans beteende. De civila poliserna väntade på sina kollegor och såg samtidigt hur Danilo började byta om till andra kläder. Uniformerade poliser anlände till platsen och stannade vid Danilos bil. De förklarade att de var där på grund av ett tidigare rån i området och frågade Danilo om han hade sett något. Han svarade nej. Polisen bad att få undersöka hans bil. Och Danilo hade egentligen inte mycket till val. Det skulle se konstigt ut att neka polisen en sådan begäran. Inne i bilen låg ryggsäcken som Danilo tidigare haft på sig. Ryggsäcken innehöll en stor kniv, två saxar, en rånarluva, rengöringsprodukter och handskar. Det var en skrämmande upptäckt för polisen och det stärkte deras misstankar mot Danilo. I det här skedet hade polisen kunnat gripa Danilo för vapeninnehav då han burit väskan utanför bilen. Men polisen vill inte avslöja utredningen och det span de har på honom och väljer därför att inte gripa Danilo. Polisen fortsätter att avlyssna och spana. Och så en dag, under en sexuell aktivitet mellan Danilo och hans sambo, upptäcker polisen något intressant. Det visar sig att Danilo har ett litet speciellt intresse för hår, som en typ av fetisch. Och det här är en mycket intressant detalj då Heather hittades med en avklippt hårslinga i handen och hennes eget hår var också avklippt på några ställen. Och så ytterligare något som man kan koppla samman med den här hårfetischen. Under spaningens gång har polis sett hur Danilo, när han suttit bakom kvinnor på diverse bussar, klippt av kvinnornas hår. När man undersöker den här saken närmare framkom det att det fanns cirka 15 anmälningar från kvinnor i Potenza och Bournemouth som rapporterat att någon klippt av bitar av deras hår när de rest på buss eller som vid ett tillfälle när en kvinna satt i mörkret på en biograf. Utredarna är övertygade om att Danilo är gärningsmannen men det finns fortfarande inte tillräckligt med bevis. Utredningen kräver enorma resurser och år passerar. 2008 har det gått 6 år sedan mordet. Sonen Terry, som var 14 år vid tiden för händelsen, är nu 20 år gammal, medan Kathleen är 17 år. De har fortfarande inte fått svar på vad det var som hände med deras mamma. Vi går vidare. En ny polis tar nu över ansvaret för utredningen av Heathers död. Denna polis bestämmer sig för att noggrant granska alla föremål, dokument och misstankar på nytt. En fullständig översyn av hela utredningen begärs. Under de förflutna åren har teknologin utvecklats och för att förenkla kan vi säga att nu vill man använda den nya teknologin för att identifiera personen vars hår hittades i Heathers hand. Hårstrån kan avslöja mycket om våra liv, som vad vi har varit och vilken mat vi har ätit. Experter analyserar håret och kan på så vis se var den här personen befunnit sig. Detta genom att analysera kemikalier i håret. Det visade sig att personen, vars hår hittades i Heathers hand, bodde i England. Besökte Spanien 2 månader innan håret klipptes av. Reste till Florida 1 månad senare och återvände slutligen till England. Det är otroligt att man genom några hårstrån kan kartlägga en sådan resa. Polisen ser detta som en möjlighet att kunna hitta den specifika personen. Medierna sprider informationen om att man söker en person som har rest denna specifika rutt. Spanien, Florida och sedan England. Tyvärr får man inget svar från någon. Allt verkar vara förgäves. Och än idag vet man inte vem håret tillhör. Polisen är fast besluten att noggrant analysera allt material på nytt i utredningen. Ett av de föremålen som man nu återigen undersöker är skorna som hittades i Danilos badrum. Skor som hade blivit nedsänkta i blekmedel. För denna undersökning använder man sig av laminol. Ett ämne som kan avslöja om blod har blivit borttaget. Trots att Danilo hade blekt skorna kunde man nu se att det faktiskt fanns blod på insidan av skorna. Blodet kunde dock inte kopplas samman med något DNA. En teori som framträder. När Danilo hade bytt om efter mordet hemma hos Heather hade han också bytt skor mitt i vardagsrummet där fotavtrycken plötsligt försvann. Det är troligt att Danilos strumpor kom i kontakt med Heathers blod, vilket skulle förklara varför blodet fanns på insidan av Nike-skorna. Skorna matchade inte med skoavtrycken i Heathers lägenhet. Men det kan mycket väl ha varit de skorna som Danilo bytte till efter attacken. Polisen tar nu även itu med att analysera den gröna handduken som gärningsmannen lämnade kvar på mordplatsen. Där hittar man nu Danilos DNA. Det innebär att Danilo hade haft kontakt med samma DNA som Heathers blod. För på handduken fanns nämligen Heathers blod. Och dessutom hade handduken legat bredvid hennes livlösa kropp. När man konfronterar Danilo med denna information förklarar han att han tagit med handduken till lägenheten samma dag för att visa färgen som inspiration till de gardinerna som Heather skulle sy åt honom. Bevisen blir starkare, men det finns ändå inte tillräckligt med bevis för att nå en fällande dom. Utredarna fortsätter sin envetna kamp för rättvisa i fallet. Varje ledtråd, varje pusselbit som dyker upp i det hopp om att snart kunna binda samman allt och bringa klarhet i mordgåtan. Utredningen är komplex och utmanande, men polisen ger inte upp. Återigen går man igenom vittnesmål, bevis och möjliga spår för att kunna lägga fram ett starkt och vattentätt fall inför rätten. Samtidigt som polisens arbete pågår lider Heathers familj i ovisshet och smärta. Varje dag som passerar utan svar fördjupar deras sorg och frustration. I mars år 2010, 8 år efter mordet på Heather, får den engelska polisen ett samtal från den italienska polisen. Den italienska polisen har hittat kroppen av Eliza i Italien. Precis i den kyrka där Danilo hade träffat henne. Under en lång tid hade kyrkan ägts av samma präst. Och han hade inte tillåtit polisen att undersöka om Eliza fanns där. Men nu hade prästen avlidit och kyrkan skulle renoveras. Byggarbetare hade upptäckt Elizas kvarlevor i ett vindsrum. Efter 17 år hade man äntligen hittat Eliza. Nu kunde man undersöka om dessa fall hade några kopplingar till varandra. Och det hade de. Precis som Heather hade Eliza också fått en bit av sitt hår avklippt. Hårstrån hade placerats i Elizas händer och bredvid hennes huvud. Elisas BH hade blivit avklippt på framsidan, likt Heathers BH. Dessutom hade båda offren liknande skador över sina kroppar och en uppskuren hals. Samma år arresterar den engelska polisen Danilo för mordet på Heather. Danilo förnekar att han har något att göra med något av morden. Enligt honom var allt bara ett märkligt sammanträffande. Varken Elisas eller Heathers död låg på hans samvete. Men trots sitt nekande dömdes Danilo till slut för mordet på Heather. Han döms till livstidsfängelse. Efter en överklagan ändras domen till ett fängelsestraff på minst 40 år. Senare döms han också, i sin frånvaro, för mordet på Elisa i Italien. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.